Vänskap betyder att vara vän med en person. Det var jag inte beredd på. Om stolar.
Ja, för han var och provade en stol nu på lunchen här. Mm. Som handlar om en stol att ha utomhus då, som
ska Erik kunna,
ja, Erik. Mm. Så frågade jag så här: tyckte du att stolen var skön?
Mm.
Då svarade han: men det är ju samma som vi har hemma.
Mm. Då tyckte du inte han svarade på frågan.
Nej, och det var liksom, tyckte jag, var tredje gången som han inte svarade på mina frågor, utan nej, försvarar du inte honom, Henrik?
Jo, men jag tycker nog att han svarar på frågan, ju.
Okej, så jag frågar dig: var den stolen skön, Henrik? Och om du svarar till mig så här: ja, men det är ju samma som vi har hemma.
Ja.
Då har jag ju ingen aning om du tyckte den var skön, lite skön. Mm, jag vill ha svar på frågan.
Jo, men om den är likadan som den vi har hemma, så är det ju, då vet ju du precis vad det är för typ av stol.
Där har vi det. Hur ska jag kunna veta hur han upplever de stolarna vi har hemma?
Och det är ju det han svarar på. Han svarar ju inte utifrån sig, han svarar utifrån dig.
Jag
håller på Erik här.
Trodde Erik att du visste om han tyckte den var skön?
Ja, antagligen så tog han det för givet att jag då visste hur han upplevde våra stolar hemma.
Möjligen. Ja, fast det var ändå inte svar på frågan. Det tyckte jag inte, var ju så. Det får jag hålla med dig om.
Tack,
att då är det väl ja eller nej eller ganska eller.
Fast om ni har bestämt er för att kolla på stolen redan.
Oj, nu är det glass som frasslar här.
Då finns det ju liksom ett kanske inte uttalat, eftersom ni ändå kollar på stolen.
Mm.
Så måste det ju betyda att ni båda tycker att stolen är okej. Okay. Det är ju en ganska stor förutsättning att överhuvudtaget kolla på den, om det är en stol som ni har hemma.
Ja, men den är inte exakt, alltså det här är en gammal stol som vi har fått från någon som har haft det 20 år liksom. Så vi vet inte riktigt vart den stolen kommer ifrån, utan detta är en ny som man ska köpa då.
Ja, just det.
Men det är samma typ av stol, en klaffstol, ni vet, en vanlig stol.
Som ni ska i köket.
Nej, utomhus.
Ja, just det, utomhus.
En klaffstol.
Är det en klaffstol som man fäller upp?
Ja.
Men det är värt att ha konflikt om, tänkte
ja.
Jag.
Men ni ska inte skiljas.
Får vi se vad han säger. Jag ska cykla hem sen, så får jag tänka på saken.
Ja.
Nej, men nu skojar jag lite om det. Mm. Nej, det hade jag inte tänkt. Alltså,
nej.
Det vill jag helst absolut inte göra, trots
nej,
allt.
Nej, tycker jag inte du ska göra. Han har ju så vackert hår också, precis som
precis.
Du.
Han har inte så mycket hår kvar. Du har nog inte sett honom på länge.
Nej, får jag ta kaffe?
Ja. Det är ditt.
Vad trevligt, Ulrika, att du kommer hit.
Ja, tack.
Ja, det var ju verkligen inte självklart. Men
nej. Ja, det var trevligt att komma hit, verkligen. Och så trevligt på jobbet.
Mm.
Jag berättar, fast det kanske, får jag berätta hur det var, som eftersom jag jobbar på daglig verksamhet så är det ju personer med funktionshinder.
Mm.
Så att jag mellan två män med autism och funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning eller vad man ska säga.
Ja.
Och spelade bingo då. Och innan bingo hade börjat, hade han fyllt i hela sin bricka. För man gjorde med pennor. Och för han är inte intresserad av bingo. Han har inget språk. Och jag tror inte han riktigt, han har andra intressen.
Mm.
Och alltså, så att på min högra sida, han blev så arg på honom, för han tyckte att han fuskade.
Mm.
Då så blev det lite konflikt. Och sen han den första som fyllde i, han hade, när jag var på min första, då hade han fyllt i fyra hela bricken med sin tuschpenna. Och så sa han till mig och fortsatte. Han tyckte jag var för långsam.
Ja, det förstår jag.
Ja.
För jag tycker att jag är för långsam. Då nickade han.
Mm.
Lite frustrerad.
No.
Ja. Men det var en väldigt trevlig dag faktiskt.
Oh.
Jag är så glad för mitt jobb.
Mm, till och med jag går och tänker på ditt jobb nu.
Gör
tiden.
Du
faktiskt.
Gör du.
Åh, vilket underbart jobb hon har.
Mm.
Tänker jag på det du berättar om dina som du jobbar med och så.
Vi kanske kan spela in den någon gång.
Jag tänker, vad fantastiskt att ditt jobb finns. Jag lyssnade på en dokumentär, P3-dokumentär, så är det var.
Ja.
Nu sista avsnittet här som handlade om tvångssteriliseringar och lobotomi, liksom. Och hur länge vi gjorde alla de här grejerna på människor För att det skulle i princip vara enklare att hantera dem på de här anstalterna som de satt.
Det är ju inte länge sedan.
Nej, nej, inte alls. Jag rekommenderar den. Den är lite halvjobbig att lyssna på. För man får, där är några som intervjuas som har varit utsatta för detta. Då, bland annat en kvinna som steriliserades vid 16 års ålder för att hon var lite högljudd och hon kunde inte koncentrera sig riktigt på konfirmationsundervisningen. Så prästen tyckte att hon skulle steriliseras.
Alltså, är det ju rasad.
Det är ju liksom.
Jo, det är ju det.
Så fruktansvärt förfärligt. Ja. Det går inte, det går inte att hitta ord för det. Hur hemskt det är.
Men jag får ju ändå säga då att det är ändå samma sak vi håller på med. Fast nu rensar vi bort dem redan i livmodern.
I magen, ja. Just det.
Och det är ju väldigt kontroversiellt att prata om. Men det är väl ändå... Klart, det beror på hur man ser då på liv när det börjar. Om man tänker sig, jag vet, det är den svåra frågan.
Det är ju där kontroversen är. Den konstiga logiska... kullerbyttan som görs i att alla har rätt till ett värdigt liv. Och så tar man sig rätten att avsluta ett liv för att det inte blir ett värdigt liv. Men det kan ju bara den som lever livet bestämma.
Precis.
Om det blir värdigt.
Precis. Ja.
Men det är att man inte tycker att det är ett liv när man avslutar det. Det är ju det som är skillnaden då. I vecka 16 så är det inget liv, tycker man då.
Nej, precis. Ja, just det. Nej, men jag gick nog vidare till att överhuvudtaget... avsluta liv. Eller något. Jag vet inte. Hur var det här delt? Ja, men då har vi tagit din sen sist då, Charlotte.
Nej.
Jag har också en grej som hände sen sist. Om inte min räknades det att jag har varit på jobbet.
Ja, det gör den ju, men vi tar fler.
Det är Henrik som bestämmer här, verkar det vara.
Ja, det verkar så.
Jag tänkte bara vi skulle dra igång och säga hej och välkomna hit. Tack för att ni lyssnar på oss. Det är jätteroligt och trevligt.
Det gör det.
Ja.
Det här är avsnitt 34, tror jag, om jag har räknat rätt. Faktiskt.
Många.
Många, vi börjar bli gamla. Innan vi drar igång med att prata om vänskap så brukar vi ta en runda vad som har hänt sen sist.
Ja.
Och vem vill...
Tack!
Börjar du,
Ulrika? Okej, jag upptäckte i förrgår att min... en underlat Bolly Royce näbb hade blivit helt plötsligt jättelång. Så han kunde inte. Och det kan ha någon sjukdom.
Nej.
Jo, hans näbb har varit i sånt väldigt, väldigt bra skick. Perfekt längd. Så jag observerade honom när han åt, och då fastnade liksom fröna mellan näbben och han fick liksom inte bort dem, och det var så hemskt. Så hann jag inte riktigt göra någonting åt det i förrgår kväll, så igår efter jobbet så duschade jag dem båda två, och då brukar de bli lite lugna så där, och så klippte jag lilla Bolly Roys näbb med nagelklippare. Fast det gick bra. Vi hade liksom ett moment, han och jag. Han darrade. Han är så liten på nära håll. Jag kollade YouTube innan. Och det gick bra. Men det var, och sen var han så nöjd.
Ja, för då fick han mat helt plötsligt.
Ja. Men jag måste hålla koll på honom, för han kan ha någon sjukdom kanske.
Finns det sådana sjukdomar?
Ja, att det är någon, liksom, något svaj på något sätt.
Men du tror inte han har varit på någon sån där skönhetssalong? Läpparna?
Jo, det kan han ha varit. Eller på nagelsalong kanske.
Ja.
Det är väl ungefär samma. För han har varit borta några vid ett par tillfällen.
Kan man inte måla fåglars näbbar med nagellack?
Jo,
det borde ju bli både fint och trevligt.
Och hälsosamt.
Ja.
För de andas in ångan.
Ja, kanske inte, om du säger det så. Men
på helgen kan man göra det.
Ja, precis. Men vad skönt att du kunde lösa det. Att klippa någons mun känns...
Det var faktiskt läskigt. Jag gjorde det i skräck nästan.
Otroligt att man kan. Om när det börjar inte blöda, kan man klippa av hela näbben utan att det blöder?
Nej, det tror jag inte man kan. Men det är ju som klon liksom. Mm. Man kan klippa klorna längst ut. Mm. Eller som för fingret, nageln. Mm. Liksom.
Mm.
Okay. Man, det gör ju ont, man klipper sig i fingret.
Mm.
Så jag klippte honom inte i fingrarna.
Nej.
Jag klippte bara en liten bit, för den var väldigt lång faktiskt. Mm. Tack för att jag fick dela detta.
Tänk om det skulle vara så att man ändå upptäckt att någon i sin familj så här hade en jättestor, plötsligt mycket större näsa eller mun eller så.
Ja, ja, visst. Skulle du klippa den då?
Ja, det skulle jag få göra då. Jag tittar på YouTube först.
Farmor berättar om en väninna. Det är inte säkert att det här är sant. Att den här väninnans tunga helt plötsligt blev så lång. Så den var som en slips.
Nej.
Och jag blev så rädd att jag skulle drabbas. Och det också. Men det kan väl inte ha varit helt sant.
Hade det bara skett
över natten?
Som jag kom ihåg det, så var det att det bara hade skett lite plötsligt sådär. Och jag... Men hon kanske överdrev lite då, eller? Charlotte, vad tror du?
Mm, vad skönt att du frågar mig.
Tack.
Ja, det tror jag.
Ja.
Mm. Men näsan och öronen blir ju större, har man hört, när man blir äldre. Det har ni också hört.
Ja. Och sett när jag har jobbat inom äldrevården. Eller jag antar att de var mindre förr på vissa.
Mm. Ah, okej, okay. Just det. De fortsätter väl växa även när man har dött?
Det tycker jag känns lite hopplöst det här med näsan och öronen, eftersom jag har ganska stor näsa redan innan. Det behöver ni inte säga, nej det har du inte, Charlotte.
Nej, det har du inte.
Men för det har jag lite grann. Det gör ingenting att jag har det. Men jag menar, om man då tänker sig den här näsan som redan har en viss volym att bli kanske dubbelt så stor.
Jag har hört att näsorna blir 4 gånger större innan, ja, och sen efter dödsögonblicket så ökar den på ytterligare, som Henrik säger.
Det är jätteroligt.
21 gram.
Mm.
21 gram större. Mm. Det är inte farligt.
Är det den som lämnar kroppen?
Näsan.
Jag tror det. Måste ju vara det. Mm. I alla fall de 21 grammen.
Mm.
Men då är ju näsan och själen samma sak.
Ja, det är det.
Oj.
Okej.
Okay. Jag har en sned
själ. Som man, ja.
Jag har en sned näsa.
Va?
Jag tycker du har en jättestilig och fin näsa.
Jag tycker inte så mycket om att fokusera på min näsa.
Nej, vem var det egentligen som tog upp det här?
Ja, det var Henrik som vanligt.
Okej, okay. Då ska jag låta bli att titta på din näsa.
Sluta prata om den.
Vad
har hänt sen sist? Ja, förra gången fick jag ju inte prata om mitt andra ämne som jag tänkte ta upp, för att jag pratade alldeles för länge om Eurovision. Idag tänker jag inte prata om Eurovision, även om jag skulle vilja det.
Mm.
Utan då pratar jag om mitt andra ämne som är katten.
Ja!
Nej, det är inte specifikt vår katt.
Nej.
Jag läste en artikel i GP. Jag vet inte om ni har läst den. Om invasiva arter.
Jo då.
Och jag tänker att jag måste ta upp det för att bearbeta det. För att det är lite jobbigt att man hushåller en invasiv art i sitt hem. Att katten räknas som den tredje, om man räknar ekonomiskt vad invasiva arter ställer till med, så är det den tredje mest skadliga arten i världen.
Va?
Ja.
Oj.
Lite tråkiga nyheter, tycker jag.
Ja.
Hur då? Hur då?
Jo, myggan, de båda malariamyggan och vilken sjukdom är det nu mer som man kan få av myggor?
Mässling.
Ja.
Myggan.
Gula feber och asiatiska tigermyggan. Fick jag en väldigt rolig bild av hur den kan se ut.
Ja, en liten hatt.
Ja, och stor näsa.
Mm.
Nej, men de två ligger på första plats då, myggan som sprider så mycket sjukdom.
Mm.
Och det förstår man ju att det kostar våra samhällen väldigt mycket.
Mm.
Den andra platsen är då råttan.
Ja.
Det känns ju inte otroligt heller.
Nej.
Eftersom råttans förutsättningar bara blir bättre och bättre ju, alltså så som människan lever och bygger samhällen, det är helt otroligt gynnsamt för hur råttan ska kunna överleva.
Mm.
Så därför är det väl svårt att bli av med råttan kanske på något sätt. Men på tredje plats kommer då katten. Och det är för att vi har gjort den till husdjur då, Och när vi tar hem den i våra hem så påverkar den miljön runt omkring som den befinner sig i.
Oj.
Den ekologiska.
Nej.
Men var det, ja.
Och nu är det väl mer katter än någonsin, tror jag.
Ja, så är det kanske. Ja.
Träff folk har, under pandemin visar jag. Precis, ja, där och så folk har köpt katter. Så det är så härliga till.
Oj.
Mm.
För att de går runt och kissar? Eller varför då?
De skador som orsakas av katter handlar främst om störda ekosystem där exempelvis den australiska staten satsar stora belopp på att minska antalet katter för att skydda inhemska fåglar och andra bytesdjur från att utrotas.
Oj.
Ja, ni förstår ju att våra katter har ju tyvärr bidragit till det här när det gäller möss faktiskt.
Ja, det verkar de ju ha gjort, ja.
Mm.
Ja. Jag har inte så mycket mer att säga om det.
Nej.
Faktiskt.
Tycker du att jag ska döda mina katter?
Ja, du har ju två.
Mm, en kanske.
Ja.
En, precis.
Mm. Vilken ska du välja själv?
Jag får se. Jag ska tänka lite på det. Nej, fy. Ja, det
var inte roligt.
Nej, det var inte roligt det här. Nej. Men de sa ingenting om de här fåglarna som hon har. Undulater. Nej, men nu ska vi säga, vad heter de?
Undulater heter de.
Ja, de heter bara så.
Eller du menar, nej, jo, engelsk undulat och australiensisk.
Ja, det är ingenting.
Australiensisk är den vanligaste.
Mm.
Ja, är det någonting, inget invasivt med dem?
Nej.
De är ute och jagar en del fasaner som är inplanterade i Skärvik.
Ja.
Just det, så nu är det snart slut på fasanerna i Skärvik.
Ja, de släpar in den en efter den andra. Stunkar och flåsar. Och...
Men är det inte jättepraktiskt med en lång näbb då?
Jo, det har du rätt i.
Ja.
Man kan väl äta fasan?
Jag tror det. Ja, vi brukar äta upp dem som de tar in.
Mm.
Steker på.
Mm. Steker på, man kan... Man tänker sig fram som en sån här snurrstek.
Ja. Just det, man behöver inte ens plocka bort fjädrarna utan de är väldigt goda.
Ja, det är mycket fiber.
Ja, så det är bara rakt i stekpannan med lite stekig smör och lite salt och peppar bara.
Ja. Chili flakes kanske också.
Det ska jag prova.
Och det är Linas matkassas favoritkrydda.
Ja, precis. Ah. Lina har ju en ny kassa förresten.
Fasol.
Fjädrar.
Vad gott.
Linas matkasse fjädrar.
Nya kassen.
Den kan ju inte bli så tung.
Nej. Undrar hur mycket fjädrar man får äta för att bli mätt då.
Det är nog ganska många.
Jag tror också det faktiskt.
En kasse per person i hushållet kanske.
Ja. Ibland får man underlåtfjädrar, då är det jättemånga små. Och ibland får man strutsfjädrar, kanske räcka med en. Så man kör i ugnen i 3 timmar.
De mättar bra.
Mättar bra, ja precis. Ja, det gör de.
Oh, men förlåt Henrik, berätta. Har du något mer du tänkte kring det här med invasiva?
Nej, det har jag inte.
Men jag har faktiskt en kompis till ett av mina barns pappa som faktiskt var lite så här, inte skarp, men han sa tydligt ifrån vad han tyckte om katter till mig.
Oj.
Ja. Och han visste ju ändå att vi hade två. Men han pratade just om det här med fåglarna. Att han tycker att det är förfärligt att katter tar fåglar. Och han hade någon statistik och någon data på, precis på det här.
Vad hemskt.
Så att jag kände skuld när jag pratade med honom.
Ja.
Men han har ju säkert rätt. Så.
Ja. Och vad jobbigt det här måste varit för er kattägare.
Ja, jag har liksom aldrig tänkt att jag skulle komma på kant med fågelskådare på något sätt. Men det kanske finns en massa undertryckt vrede från dem som riktas mot mig.
Det finns det väl säkert?
Ja, det känns inte så bekvämt.
Nej.
Undertryckt vrede hos fågelskådare. Så riktat mot Henrik.
Ja.
Det kan vi se framför oss.
Ja.
Ja, det blir väl lite spännande bild.
Ja.
Ja, men du ska inte vara rädd för dem, Henrik. Visa inte det i så fall. För
nej, det ska man ska inte visa rädsla.
Nej.
Det ska man inte göra.
Sträck på dig.
Ja.
Fake it till you make it, liksom.
Ja, just det.
Du kan ha med din rädsla, men inte agera.
Just ifrån
okej. Nej, agera på rädsla ska man inte göra. Vad sa du?
Ha med katten.
Ja. Du kan ha katten i en transportbur.
Ja,
så håller den sig
lugn
på plats.
Ja.
Ja.
Gå på något möte kanske med fågelskådare. De har en förening.
Ja. Så ta med katten.
Går du dit? Har du katten?
Ja.
Det kanske skulle bli jättekonstigt.
Men det är exponeringsövning för just den här med vreden, ja, som de kanske har mot dig.
Just det.
Ja, men och det ska man göra, exponeringsövningar ska man väl göra, eller?
Det måste man göra. Ja. Det är ungefär som sit-ups, fast psykisk sit-ups.
Mm.
Så man hanterar en konflikträdsla genom att göra exponeringsövningar till exempel?
Ja, jo, men nu är vi inne på allvarliga saker. Ja, säger jag faktiskt. Ja. Mm. Man får ju liksom, om man undviker hela tiden konflikter, nu menar jag inte att man ska sätta igång konflikter, men om man kan ju ändå stå kvar kanske i en konflikt om man vill bli bättre på att klara av dem.
Tänk om alla dumhuven som man stöter på bara träna sig i att hantera konflikter.
De går KBT-behandling.
Ja.
Att det är därför de är dumma människor.
Ja. Att alla är egentligen ganska vettiga människor, men de gör bara KBT. Mm. Då kan man ju fundera över om KBT är bra eller dåligt totalt sett.
Mm.
Mm. Ja,
men det är en annan diskussion.
Kurs- och tidningsbiblioteket, men det är ju KTB.
Mm. Man vet aldrig riktigt vilket som är vilket där.
Nej.
Mm.
Jag gör nog det.
Du vet vad som är vilket.
Ja, jag tror det.
Okay.
Men Charlotte har inte fått berätta än.
Nej, nu tycker vi att hon berättar.
Jo, nu ska jag säga också att ni får ju mig idag i PMS-läge.
Jaha.
Det är därför jag blir, tror jag, lite arg på min man väldigt lätt och sådär.
Mm.
Usch, ja. Det är förfärligt. Jag ber Gud liksom om att jag inte ska skada någon. Ungefär så är det.
Oj.
Nej, men jag tycker faktiskt att det är... jag tycker faktiskt att det är jobbigt ju äldre jag blir de här dagarna innan.
Oh.
Det känns som att någon plågar mig.
Ja. Oh.
Jag är faktiskt inte så lätt upprörd i normala fall, tycker jag inte. Nu för tiden är jag ganska tolerant mot det mesta. Men de här dagarna alltså innan. Mm. Jag går och irriterar mig på saker som jag tänker själv samtidigt. Att varför irriterar du? Jag vill skriva insändare om allt ifrån liksom det här med vaccinering till exempel det här med frö. Att så frö, det ska jag ta nu hänt sen sist.
Ja.
Jag har en pallkrage. Där vill jag så lite persilja, jag vill så lite dill, jag vill så lite koriander till exempel. Lite sallad. Mm. Ja. Och då så tar jag då fram min korianderfröpåse som jag har köpt. Och så tittar jag då på hur man ska göra när man sår de här fröna. Så står det så här, och nu har vi min pallkrage framför oss här. Mm. Med att jag har lite olika planer för den.
Mm.
Avstånd mellan plantan, de här plantorna, 25 centimeter. Avstånd mellan raderna, 40 centimeter.
Oj,
ja.
Nej, det blir ju bara fem stycken.
Fem, det blir väl ett?
Två.
Om jag ska ha två ens, vad ska jag liksom göra? Då har jag ju de andra, jag vill ha lite persilja, jag vill ha lite sallad. Och där står det likadant. Det kanske om man är mandelmans, ni vet dem. Ja. De har ju såna här säkert pallkragar som är 400 meter gånger liksom 2 kilometer långa.
Mm.
Så det är klart att de kan slänga ut sina fröer på det här viset.
Ja.
Och dessutom tänker jag så här, okej, ett eller två fröer då, ja, det är det jag har att laborera med. Jaha, hur många fröer procentuellt tror ni gror och växer till någonting? Vad kan det vara? 40% kanske. Då skulle det kunna bli så här att jag såg mina två fröer. Ingenting kom upp. För det råkade vara dåliga fröer.
Nej.
Jo, ni hör ju själva. Så här kan vi inte ha det.
Nej, så här kan vi inte ha det.
Nej. Det här var inte roligt.
Det gör ni som lyssnar med fröna. Lägger ni, och tänker jag, folk kanske lägger tätare. Och så lägger de kanske flera frön. De fuskar andra.
Det kan man väl göra. Men om man sår morötter till exempel, då kan man ju gallra dem lite.
Alltså, typ stoppar man flera morötfrön i samma hål då? Och så plockar man...
Det är lätt hänt.
De är jättesmå. Alla fröer är ju så förbenat små också.
Ja.
Så det är ju svårt också ens tycker jag för mig att ta dem i min hand.
Nej. Det är tufft det här trädgårdslivet.
Ja, det är jättejobbigt alltså.
Ja. Ja, Henrik, hur ska vi hjälpa henne?
Och det som ska vara så rofyllt. Mm.
Ja, det är det ju inte.
Men för att fråga, har ni aldrig tänkt på detta när ni har sått någonting med frö? Har ni inte läst på och gjort som det står?
Jo, fast jag har sått tätare.
Ja, det får man inte.
Nej.
Det står på att man ska göra det.
Ja, just det.
Ja, och hur? Ja.
Och vad händer om man gör det?
Då blir det ju väldigt många små morötter på ett ställe kan det ju bli.
Ja.
som blir små och det blir lite för trångt för dem.
Till exempel, ja.
Det händer ju då.
Det händer ju då. Ja, det var det. Jag är färdig nu.
Okej. Ja.
Vänskap.
Vänskap.
Harry Potter. Har ni sett Harry Potter-filmerna?
Jajamän.
Ja, många gånger, verkligen, skulle jag säga.
Läst böckerna också.
Ja, fina.
Vad tycker du?
Ola och jag har börjat se dem igen nu. Och häromdagen, egentligen är det bara för att jag ville berätta, för jag tyckte det var så roligt sagt av Ola. Sirius Black. Jag sa till Ola då, jag tycker Sirius Black är lite tjusig. Då sa Ola, hur ska du ha det? Ska du ha Magnus eller ska du ha Sirius Black?
Nu är han död, han som spelar Sirius.
Är han?
Alan Rickman, ja.
Nej, han spelar ju Snape. Gary Oldman kanske han heter.
Ja.
Nu skulle vi haft det här i Överdalen.
Det är nog det.
Ja.
Och han är ju säkert levande.
Ja, det säkert. Tror jag. Han håller väl på med fröerna och katterna och klipper näbb som bäst. Vad säger ni om vänskap förresten då? Jag hittade någonting här. Vän är enligt etymologer ett gammalt fornnordiskt ord, nära besläktat med latinets Venus, behag, och sanskrits vanas, lust. Betyder. Ordet vänsel används sällan numera. Det är ju synd.
Vänsel.
Ja, men kanske borde göra det. Betyder ungefär lyckligt berikad med många vänner eller med stor vän, eller med stor vänkrets. Ordet vän har idag i princip bara två betydelser. Ett, fager eller vacker.
Vän.
Vän. Är det det vi pratar om? Jag tyckte väl att det kändes lite konstigt. Nej, men här, nej, och sen nummer två var visst vän. Person med vilken en är förbunden i förtrolig tillgivenhet.
Ah.
Den senare är den vanligaste användningen och där använder man kort är. Men vad skönt att vi ändå fick med ordet vän. Eller är det det vi ska prata om? Vänskap.
Vänskap.
Aha.
Eller? Nej, vänskap.
Det är ju intressant rent betydelsemässigt. För jag får för mig att vänskap betydde något annat för kanske 150 år sedan.
Ja.
För man presenterade sin tilltänkta med det här är min vän.
Ja, hjärtevän.
Ja, utan att säga hjärtevän.
Ja,
men att det var liksom kärleken i livet. Som man presenterade som sin vän.
Åh, vad fint.
Ja.
Men så jag undrar om det har fått någon slags förskjutning till vår tid.
Man kanske sa kamrat förut.
Exakt, det kanske man gjorde.
Eller kamrer. Men att det finns olika användningsområden av vän. Facebook-vän finns ju någonting.
Ja.
Och bästa vän och nära vän och vän lite på håll. Förtrolig vän är väl ändå fint. Brevvän, vänkrets, nära vänkrets och så vidare. Så kan man också säga kompis och... Ja. Facebookvän är ju ett väldigt vackert ord.
Ja, det är ju verkligen. Det är ett av de vackraste orden.
Varför finns det Instagramvän också då i så fall?
Eller följare kanske?
Aha, ja,
följare.
Precis. Följare är inte en vän.
Nej, det är det inte. Nej.
Inte i första hand.
Det är kanske mer en beundrare. Eller?
Precis.
Ja.
Nej, men jag tänker, jag började fundera på det utifrån ordets betydelse om det har fått någon förskjutning. Jag vet ju inte det, men det känns som att vi i vår tid är ganska upptagna med att definiera vänskap på en skala. Liksom. Att man har nära vänner, lite mindre nära och sen vänner som ändå inte är.
Ja.
Så nära, men att man har en ganska tydlig för sig själv en omedelbar förståelse för var olika personer befinner sig på den här skalan.
Bra. Eller? Och intressant sagt.
Ungefär som när man gick i mellanstadiet och hade tusendels millimeters precisionskontroll på hierarkin i klassen.
Ja.
Det hade man.
Lär man sig det väldigt tidigt då, liksom, att det är så här man ska hantera andra människor utifrån sig själv och på olika skalor och så?
Det verkar ju som att man lär sig det tidigt. På dagis är det väl så redan.
Ja, det är det kanske.
Jag tror det. Jo, det verkar ju så. I alla fall när barn blir några år, 3 eller 4 kanske.
Ja, säkert.
Ja.
Man jämför sig med varandra och så ser man in sig. Liksom,
ja.
Eller andra.
Ja. Ja.
Och är det då jämförande aspekten som bestämmer var man befinner sig på vänskapslinjen?
Det var en svår fråga.
Ja, ganska omöjlig att svara på. Men jag tänker så här, det är ju svårt att sitta med en vän och diskutera var befinner vi oss
just i
våra skalor. Liksom.
Just det.
För jag vet, när jag var liten så hade jag en för mig bästa kompis där jag inte var hans bästa kompis.
Och det berättade han för dig?
Ja, jag sa nog att du är min bästa kompis, och så sa han du är inte min bästa kompis. Så då blev det ganska tydligt.
Ja, det, han var ju väldigt rak där.
Ja.
Men hur kändes det för dig?
Jag för mig att det inte kändes så bra.
Ja.
Stackars dig.
Ja.
Ja, det var ju hårt.
Det var det verkligen. Fy. Men sen kan man ju också tänka det där att man kanske själv då ser till att så här, själv placera sig väldigt lågt för att inte bli förkastad av någon. Liksom. Så för det säkert skull så utger man sig för att vara längst ner på skalan på olika sätt genom att ta en roll som är... Ja, vad det nu kan vara som har låg status. Är ni med på vad jag menar?
Nej, inte riktigt. Du får gärna
utveckla. Jo, men säg att man... Jag menar, om man så här, för att säkra upp så att man inte ska ramla ner i något läge. För det vill man ju inte. Man vill ju inte rasa i hierarkin. Så lägger man sig från början längst ner. Och på något sätt antar en roll som alla tycker ändå är någon som är längst ner. Typ att jag låtsas att jag är dum i huvudet, eller att jag är bara liksom är helt tyst, eller jag skämtar kanske hela tiden. Kan också vara, nu vet jag inte, det är i och för sig ganska populärt, men man kan vara en pajas, ni vet, sådär. Det är i och för sig kanske någon form av uppmärksamhet, men man kan göra sig lite tokig för säkerhets skull. Och då har man säkrat att man i alla fall inte blir förkastad av någon. Men i verkligheten så blir det också att man är inte sig själv. För man har inte vågat vara sig själv. För då riskerar man ju man riskerar ju någonting att vara sig själv. Är ni med mig?
Ja.
Det är ju hela mitt liv du beskriver här.
Oj, Henrik, beskriver jag ditt liv här?
Ja, det var roligt att få det i repris.
Ja, jag tänkte inför det här avsnittet att idag så.
Ja.
Nu säger jag, nu avslöjar jag Henriks liv idag.
Ja. Välkommen till ditt liv.
Nej, men Henrik, det här, då får du förklara lite, för det var inte min avsikt.
Nej, precis. Nej, men och det är inget som är känsligt så. Det är mer att jag har aldrig någonsin gillat att vara i fokus överhuvudtaget. Sen om det i sig beror på en dålig självkänsla eller vad det beror på, det kan kvitta just för den här diskussionen. Men jag har aldrig tyckt om att bli sjungen för på när jag fyller år eller sådär. Jag har aldrig någonsin tyckt det var roligt att få uppmärksamhet som jag inte kan kontrollera själv. Och då har jag varit en sån som haft lätt för att fälla kommentarer som är roliga i stunden. Och det är ju ett tacksamt sätt att få skratt på. Men jag har ju aldrig tänkt det som att det gynnar mig på något sätt. Utan mer, vet jag inte.
Jo, men jag tror det rimmar väl ändå ganska väl med det du har berättat om dig själv.
Ja.
Men, och det jag tänker, Henrik, bara så här, de här sakerna tänker jag är jättevanligt. Jag tänker att väldigt, väldigt många har haft i alla fall perioder då man har gjort på det här sättet.
Ja, precis.
Under sin uppväxt eller även som vuxen. Att man tar en roll som känns säker för en. När man känner själv att det här är inte alls jag.
Nej.
Men det är ju ett skydd man tar för att slippa bli... Ja, men det här tempel att man talar ner sig själv då. Man säger men jag kan ingenting, eller jag är så dålig på det här och så vidare, så vidare, så vidare. Det är ju ett sätt att, så då kan ju ingen anklaga en eller ifrågasätta en sen.
Nej,
till exempel.
Det.
Eller det finns ju massor, vi har ju alla nästan, nej, men många människor har ju såna här saker för sig eller har haft det. Så där är vi i samma båt många. Men det är lite, jag tänker, varför pratar vi om det här egentligen? Men jag tänker att det har väl med det här med, jag vet inte, vänskap, men att vi...
Ja, men det, jo, men jag, det var intressant, förlåt att jag avbröt dig, men det var intressant att göra den här parallellen. För jag har nog aldrig tänkt vänskap utifrån det här perspektivet, men det är klart att det följer ju på varandra. För om man hela tiden är, som jag då tänker att jag är, att jag är ganska bra på att betrakta min tillvaro snarare än att vara delaktig i den.
Mm.
Och det är ju absolut en fördel i vissa lägen. Jag är ganska bra på att förstå samtiden på något sätt. Och olika rörelser i den, och jag tycker det är superintressant. Och det, så det är ju en del av min personlighet. Men när man är en ständig betraktare så blir man också inte en så stor deltagare. Och då finns det ju inte jättemånga dörrar att öppna för en vänskap, tänker jag.
Nej, för att ha en vänskap är ju att ta en risk.
Precis.
Ja.
Att verkligen, om man verkligen vågar gå in i vänskap, liksom, i en relation, det kan ju vara väldigt läskigt också. Mm.
Precis.
Men du har ju vänner, va?
Jag har jättemånga vänner. Jag är så otroligt lycklig för alla mina vänskaper jag har. För något år sedan så var jag helt överväldigad över tanken på att jag skulle kunna ringa så många personer som skulle kunna vara beredda att släppa allt om jag hamnade i en kris eller någonting. Mm. Liksom. Att det finns så många som jag känner skulle kunna göra det.
Fint.
Ja, det känns otroligt fantastiskt. Verkligen.
Det är kul att vara vän med dig.
Ja, jag skulle släppa det jag höll på med.
Ja.
Om det inte var något...
Då ska jag bara skriva det på den min vänlista.
Ja, precis,
man undrar ju om man är med.
Ja, vi får se.
Ja.
Det kan ju vara vi som vill vara med. Nu kanske vi är på den listan och sen har du dem som...
Precis.
Ja, som är med.
Ja. Nej, men ja.
Har du någon vän, Ulrika?
Nej, jo, det har jag.
Mm.
Jo, jag har flera stycken goda vänner faktiskt. Helt... Ja, det är inte klokt när jag tänker på det. Ni är väldigt goda vänner till mig.
Ja, det har blivit så. Det är jättemysigt. Så.
Ja, det är väldigt mysigt.
Ja, det är underbart. Ja.
Charlotte, har du någon vän?
Mm.
Har du det?
Det skulle jag nog säga också att jag har. Jag tycker det är helt... Ja, men jag tycker också, precis som ni säger, jag tänker så här, det är ändå... Helt otroligt, alltså, det finns ju en viss sanning i, även om vi skojar när vi säger det så kan jag faktiskt känna det också, men det är ju otroligt att man har det så som man är. Men nu ska jag inte snacka ner mig själv, men alltså, jag tänker att jag är väldigt tacksam i alla fall för vänner sådär. Och jag tänkte faktiskt på det här temat i veckan då, vänskap, inför att vi skulle prata om det här. Det var något tillfälle jag satt och jobbade, så var det någonting som det var något lösenord jag skulle klämma ur mig, och så tänkte jag har ingen ordning på mina lösenord, jag skriver aldrig upp dem. Och så tänkte jag så här, jag kanske skulle kunna be Henrik att förvara alla mina lösenord, att jag säger dem till honom, och så kan han, och så kommer jag på så här, om det är någon jag skulle ge alla mina koder och alla lösenord som jag har till precis vad som helst, så är det Henrik.
Men,
jag skulle kunna, och så känner jag så här, jag blev nästan börja gråta när jag satt där med skrivbordet, och tänkte jag så här, det är ju så fantastiskt liksom. Alltså, tänk att ha en sån vän som Henrik, där man känner sån alltså, grundmurat tillit till dig 100%. Det måste finnas någon procent som jag inte kan lita på förstås, men jag, då, den ser inte jag.
Nej.
Utan jag menar, tänk bara att ha en sån vän.
Jag vet inte vad jag ska säga. Tack.
Jag håller med.
Du skulle också ge alla dina lösenord och koder till Henrik.
Jag brukar ha bara ett lösenord till allt, men jag säger inte det nu.
Nej.
Eller? Kan du väl göra?
Jag kan säga det på teckenspråk.
Aha. Okej. Ja, men så att jag bara, det är väl någonting också i vänskap som är ändå det en av de mest, ja, men de finaste egenskaperna hos en vän som man kan vara så tacksam för.
Ja, precis. Verkligen.
Wow, lösenordshanteraren.
Ja. Och jag tänkte lika så här, skulle jag kunna ge till Lycka? Ja, men då kanske du skulle inte riktigt komma ihåg vad du har lagt. Men jag känner full tillit till att du inte skulle använda dem på något fel sätt, men jag tänkte Henrik kanske skulle veta vad, vilken låda han la dem liksom.
Det skulle han kanske veta.
Kanske.
Ja.
Kanske, ja.
Ja, tack ändå, Charlotte.
Ja. Ja, nej men så det tänkte jag.
Ja, det var fint.
Mm.
Det var väldigt fint.
Mm.
Ja, tack alla som har lyssnat.
Nej men du kan väl fundera, du skulle kunna starta någon sån verksamhet.
Ja, men
du,
det verkar ju så.
Bevarar folks lösenord och koder.
Men då måste Henriks jag hantera
lösen.
Henriks lösen.
Inte dagens lösen utan Henriks lösen.
Jättebra.
Det är ju jättebra.
Ja.
Men jag måste, då måste jag hantera den här konstiga saken som finns mellan vänner som handlar om pengar. Det är svårt att hantera, alltså köpa vänskap helt enkelt.
Men du kan väl ta betalt per lösenord som
det,
du...
Ja, ja, absolut. Det skulle jag kunna göra. Men frågan är vad du gör med min vänskap då? Om jag ska ta alla mina vänners lösenord för pengar.
Det kanske skulle stärka vänskapen. Jag kan inte tänka mig något finare.
Nej, och jag tänker mest på skylten du kan ha här ute på dörren. Henriks lösen. Och så under står det: mig kan du lita på.
Ja, men det är ju fantastiskt.
Och så en bild på dig.
Och så en bild på mig.
Ja.
Med ett hänglås i ansiktet. Eller
som en här i näsan som
hänger.
Ja, men det här är ju jättebra. Då får du göra ett rätt så stort hål.
Ja.
Om det är ett stort hänglås.
Ja, aj.
Hur stort hänglås har du tänkt ha?
Nej, men ett vanligt, så att mer liksom symboliskt vanligt.
Ja.
Liksom,
som går från näsan ner till hakan.
Ja, just det.
Då blir det väl en rätt så ordentlig borrning i...
Det är inte mycket kvar här emellan. Men vad ska man ha det emellan till?
Jag vet
inte. Det är
inte.
Snoret, då kan det komma ur en gång istället för två.
Precis.
Varför inte?
Det kanske rinner ner i nyckelhålet. På hänglåset. Istället för låsolja. Ja, precis. Det här blir bra.
Det här blir bra.
Ja.
Det här blir också jättebra.
Ja.
Men Ulrika, vad är dina mer tankar som du har om
det? Jag är lite järn. Jag frågade ju en på mitt jobb, en av deltagarna, vad han tyckte vi skulle prata om. Och då tyckte han vänskap eller kärlek.
Just det.
Sen sa han snusk också, fast det tog han tillbaka sen. Så det blev vänskap. Och han är faktiskt verkligen en vän, den mannen, på daglig verksamhet. Han sprider så god stämning och han lyssnar på alla. Och det är en väldigt fin person är han.
Men tycker ni det är lätt eller svårt med vänner? Hur mycket?
Men om det är en vän som det är svårt att vara vän med då... Tänkte du så?
Nej, jag tänkte nog mer i livet. Är vänskap någonting som bara ska ske automatiskt? Det här med att jobba med vänskap eller jobba för vänskap eller sådär. Hur mycket gör ni det?
Du menar att man hör av sig?
Ja.
Jag försöker höra av mig lite grann.
Gör du det utifrån att nu måste jag vårda min vänskap eller utifrån att nu skulle det vara kul att prata med den personen?
Det kan säkert vara lite både och, men nog mest för att jag längtar efter den personen och tänker på den så där.
Just det.
Ja.
Så det sker lite, vänskap sker lite mer med automatik liksom.
Kanske att det är som en, ja men man dras väl till de som blir ens vänner. Ja, annars vet jag inte om det blir så bra.
Nej.
Eller det måste ju, vänskap måste ju bygga på ganska mycket frihet. Tror jag. Men ibland har jag hört talas om att en del har gjort slut med vänner. Fast jag har aldrig gjort det. Har ni hört talas om det?
Eller jag har också hört talas om det, precis.
Jag har faktiskt varit med om det, kan man väl säga. Jag har aldrig gjort det.
Nej. Men du har varit med om...
Ja, jag har faktiskt varit med om det, skulle jag nog säga. Ja.
Att någon har gjort slut med dig?
Ja. Nej. Och jag tänker väl att det där tycker jag är problematiskt. Därför att det kan skada väldigt mycket, tror jag. Eller det vet jag, det gjorde det faktiskt. Jag tror ju snarare på ändå att på något sätt ändå ha någon slags kommunikation kring vad det nu är som är problematiskt, istället för att bara säga nu vill jag aldrig mera. Ja. Inte aldrig mera kanske, men nu. Ja,
och det sa den här personen till en annan som fick säga det till
dig. Ja, typ. Faktiskt.
Oj då.
Ja, precis.
Det var inget vidare.
Nej, det var inte något vidare. Nej, men ja, det finns säkert massa anledningar till det och sådär. Så hela den problematiken som säkert fanns där. Men jag tänker generellt sett så har jag lärt mig av det att jag tycker inte det är något bra sätt att handskas med vänskap som man då inte är så nöjd med. Liksom.
Nej, inte så bra.
Jag tänker att det är bättre att ha någon slags kommunikation då.
Ja.
Men detta är ju lite svårt, föreställer jag mig. För vi har ju inte... Allt det här sker ju bara helt informellt. Vi har ju liksom inga regler åtaganden eller ens någonting som vi har kommit överens om som vänner. Liksom. Om man inte är barn och bestämde sig för att vi ska alltid vara vänner livet ut. Liksom. Då har man någon slags... Det föreställer jag mig att man har kvar hela livet på något sätt, om inte någon gör upp med det. Men med vänskap är det ju otroligt löst i kanterna i definitionen. Just bara det vi pratade om innan, med att det är så otroligt olika var man befinner sig i vänskapsskalan på något sätt.
Precis.
Det är jättesvårt att hantera en sån sak också.
Ja, för då är det nästan lättare, jag har tänkt på inför det här ämnet, att liksom den relationen, alltså kärleksrelationen med någon. För där har man ändå ett så här, vi är ihop liksom, åtminstone om man nu inte är gift eller sådär. Men då är det ännu mer liksom tydligt. Men då är det tydligare än vänskapen. För den kan ju, man har ju inte uttalat så här, nu är vi vänner.
Nej.
Och vilken sorts vänskap har vi? Nej, det vet man ju inte riktigt.
Nej.
Men jag tänker, det finns ju något i vänskapen som kanske inte finns, eller det kan finnas i kärleksrelationen också. Och förhoppningsvis är man vän, alltså har man en genuin vänskap med den man är kär och tillsammans med eller gift med eller så där, tänker jag, utgår ifrån. Att det är en bra grej i alla fall. Men just i vänskapen så har man ju haft några vänskaper där man inte riktigt blir sig själv.
Ja, absolut.
Och där det kan bli en destruktiv åda som kommer fram, för att man drar fram det hos varandra till exempel. Det är väldigt tydligt för pojkar och män, tänker jag, att det kan finnas en sån relation. Men det finns ju säkert hos tjejer och kvinnor också, tänker jag, men att den uttrycker sig på något annat sätt då, liksom, på något sätt. Det här med jargonger är ju till exempel en tydlig sån vänskapsgrej som man kan ha. Att man känner sig väldigt nära någon som man har samma typ av jargong med. Men att man egentligen blir väldigt osäker på, för man har ingen aning om vad den andra tycker när man hela tiden är i en jargong.
Just det.
En vän jag hade i högstadiet, typ, vi hade en fantastisk rolig jargong som mamma tog väldigt illa upp av. Men vi kunde ringa varandra och prata, och sen så helt plötsligt under tiden någon pratade så kunde den andra lägga på luren.
Det skulle jag också dit på. Om man var trygg med varandra.
Jag har inte tagit skada av den relationen. Jag uppskattar den otroligt mycket, och jag gissar att han har haft det likadant. Men det är ändå en tydlig vad ska man kalla det, destruktiv ådra som undersöks, eller som man lever i, och som är som kan vara väldigt rolig, just för att den är absurd, och för att båda två hittar ett smalt spår av ett gemensamt spelfält på. Men om någon skulle gå över en gräns, så skulle det kunna bli jättefel och tråkigt och hemskt.
Ja. Precis. Verkligen. Varför tyckte din mamma det var jobbigt?
Jag tänker att man som förälder ser ju till sitt barns bästa i första hand. Och om man då uppfattar att ens barn har någonting som inte känns sunt, då vill man ju försöka förstå varför. För att det kanske tar fram en sida som man inte själv har sett som förälder. Och det där är också en lurig grej, tänker jag. Att se att ens barn har sidor som de inte släpper fram i min närhet, och det blir tydligare ju äldre de blir, tycker jag. Mm. Att de faktiskt träffar på andra personer som, där de kanske hittar en jargong som är som jag tycker är lite svår att förhålla mig till, till exempel.
Just det, nu förstår jag.
Mm. Vad skulle det kunna vara för jargong som man far illa? Då får det vara rejält destruktivt, alltså. Var det så? Jag blir så nyfiken på vad ni sa. Jag föreställer mig att ni hade en rätt skämtsam jargong då. Ni var ironiska kanske.
Mm, ironiskt var ju stort på 90-talet, 80-90-talet. Så att det var det ju. Men, nej, men att man kallar varandra en massa dumma saker, till exempel, det kunde man ju göra. Att man kallar varandra öknamn och liksom... att man skällde på varandra, var dumma mot varandra, fast allt var bara ironiskt. Så man visste att man inte gick över den gränsen på något sätt.
Just det.
Det är lite att handskas, nu tänker jag, nu är psykologen framme här. Det är ju att handskas med sin aggressivitet lite grann på ett säkert sätt.
Ja, jag tänker att det bara är bra.
Men bra. Jag bara tänkte på en sak, att ibland kan det ju vara, till exempel om man är på en liten fest, eller om man är kanske i en butik eller sådär, och så blir det något möte med någon person som man tycker är jättetrevlig, då är det ju, och så kanske man aldrig får ses mer, och så ibland händer det att jag tänker, åh, jag skulle vilja vara vän med den personen. Det är ju väldigt svårt att fråga, det går ju nästan inte att fråga, så, ursäkta, men skulle du vilja vara min vän? För då går det lite för fort fram. Vänskap måste kanske smyga sig på under lång tid. Eller?
Ja.
Förälskelse kan ju gå väldigt snabbt.
Det kan det ju. Och där finns det ju så, det är ju så tydligt definierat när man träder över den gränsen. Liksom. Just förälskelse. Och det blir ett tydligt, man behöver inte prata så mycket. Det blir ett tydligt kvitto på när man har gått över båda två. Till att det har blivit något mer än bara en vänskap.
Ja.
Och den gränsen, ja, det skulle man ju kunna göra. Passera med alla vänner. Att man börjar kyssas med alla kompisar.
Det vill inte jag.
Jag är inte alls sugen på det heller. Nej, men det här med att det är ju det som är det svåra, att vi inte att vi inte kan, vänskap kan inte definieras mellan oss, utan man kan bara bekräfta den när den finns. Och vi kan inte liksom bestämma oss för nu. Nu skulle jag vilja vara vän med dig. Jaha. Vill du det? Det var ju kul. Det får jag fundera på.
Ja, just det. Och så återkomma med ett svar.
Ja, precis.
Det är väldigt svårt.
Jätte. Mycket outtalat i vänskap, alltså.
Ja.
Eller bara nästan.
Nästan bara, ja.
Och för, precis som ni sa här i början, när man var liten kunde man ju säga kanske då, är du min bästis och sådär. Då var det ändå lite så här, men nu säger man ju inte, du är en av mina tre närmaste. Alltså man säger ju inte så. Eller nej. Du är... Nu har du halkat ner lite, för nu har någon...
Ja, just det.
Ja, nej. Ja, just det. Är mycket, det gör, tycker jag, vänskap också ganska så svårt och lite sårbart då. Det tycker jag nog.
Det är supersårbart, verkligen.
Men har ni blivit sårade av någon vän sådär? Några vänner känt er väldigt...
Jag har nog generellt sett alltid haft garden för högt uppe. För att släppa in någon vän så pass mycket så att jag kan bli sårad på det sättet. Och det är ju sorgligt, för jag släpper inte in lika långt, helt enkelt, tror jag.
Och ändå är du så öppen. I podden är du ju väldigt öppen.
Jo. Jag kanske är för öppen, jag vet inte riktigt.
Nej, det
är
svårt att tycker inte jag.
Säga. Ja, men för vad jag egentligen tycker är bekvämt.
Det är jätte... Jaha, vill du ta tillbaka?
Om jag kunde göra det, några avsnitt som jag har tänkt på. Nej, jag vet inte. Jag tycker att vänskap är svårt. Jag har alltid haft svårt för vänskap. Det är först nu som vuxen som jag egentligen har kunnat förstå att det finns människor som tycker det är intressant att umgås med mig på riktigt, liksom.
Tänk att du känner så, har känt så.
Ja, det är så svårt att tro på. Men du säger ju det, så det sa jag.
Ja, visst.
Men Ulrika, har du blivit liksom... Har det varit jobbigt?
Ja, men det, ju, det har det ju varit ibland, ja, såklart. Ja. Men inte så där som jag kan komma på att jag har blivit jättesårad av någon vän. Det kan jag inte säga.
Mm.
Men ibland kanske ifrågasatt en vänskap lite grann.
Mm.
Att om det bara är att man skojar tillsammans, till exempel. Mm. Att det är jargong mycket. Mm. Eller, det kan, har jag nog funderat på ibland.
Du menar om en vänskap bara består av skojeriet? Ja. Eller om det är mer?
Ja, precis.
Mm. Mm.
Att vissa vänskaper kan vara ganska utmattande. Och andra vilsamma.
Mm.
Har du varit med om det någon gång och blivit sårad?
Jo, men det har blivit det var ju det. Ja, men faktiskt, och det var ju det har nog påverkat mig väldigt mycket faktiskt.
Förstår det.
Men annars faktiskt inte så där. Ja, inte någon mer gång, ska jag säga. Inte mer än att någon gång har man blivit lite kanske irriterad. Men det är väldigt sällan som jag har konflikter med någon vän, så det händer ju typ aldrig. Men jag tycker det är svårt, för det här är verkligen svårt att våga det.
Ja.
Ja. Men det är ju samma sak som med kärleksrelationen. Den bygger ju på att man ska kunna ha konflikter för att kunna jobba igenom det. Och egentligen borde ju vänskapen vara på det sättet också.
Ja.
Men det har jag svårt att våga nu i alla fall efter händelsen faktiskt. Ja. Nej, men jag tänker alltså, i alla fall så kan vänskap vara, men det kan både vara svårt och det är svårare nästan än en kärleksrelation på vissa sätt.
För om man känner att det inte fungerar riktigt med en vän, då blir det kanske med att man glider undan lite grann.
Ja, precis.
Det funkar ju inte riktigt med en kärleksrelation.
Nej. Det är
att man inte svarar inte.
Nej, att man bara,
särskilt om man bor ihop.
Ja, då är det väldigt svårt att glida undan.
Väldigt svårt.
In på toa kan man ju alltid glida in och blåsa.
Ja, precis. Det kan man ju alltid.
Vad tycker vi? Har vi nått vägs ände?
Ja, det tror jag.
Ja.
Mm. Alltså, jag har ju en sång om det, om vänskap.
Perfekt.
Får jag säga den? Får jag föreslå den?
Ja.
Två gummor.
Två gummor, ja.
Det handlar om mig och min goda vän Annette Ljungberg.
Mm.
Ja.
Den passar bättre än bäst.
Tycker du det?
Ja.
Tack.
Den är väldigt fin.
Tack.
Men då,
det är Sven Fridolfsson som har gjort melodin.
Men då kommer den sången här, och så tackar vi för visat intresse och för att ni lyssnar.
Visat intresse.
Ja.
När jag föreläser så står det tack för ert engagemang i slutet.
Då säger vi det. Tack för ert engagemang.
Tack för det.
Hej då.
Hej då.
Hej.
Där får